Alfredo, Alfredo, säger vi och sveper varsin energidryck.
Gud, vad skönt det är att vara tillbaka i studio. Vi behöver inte prata om ljudet förra veckan.
Jo.
Jag vet, ja men gör det.
Nej, jag vill inte, prata om det. Vi kan bara konstatera att det var lite skrapet ljud, ja, och att det var ditt fel.
Ja, det
räcker. Vi behöver inte, vi behöver lite gråta ner oss i det.
Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt
336. Mm. Back on track.
Och back i stan också.
Det är så jävla skönt att julledigheten är över. Det finns ingenting som är så skönt som att starta upp ett nytt år.
Ja, det kan väl på ett sätt hålla med om. Att det är ganska gött. Gött att få slänga ut granen. Gött att få ta in granen, men också gött att slänga ut den.
Ja, när jag kom hem från Åre, jag kom ju ett halvt dygn före resten av familjen som nått på nattåget. Mm. Då passade jag på, utan att fråga någon, och bara riva ner allt julpynt, alla julstjärnor och granen och allt. Det var helt kliniskt rent hemma. Det var så jävla skönt.
Ja, jag gillar ju när det är vardag och man ligger och kör liksom rutin. Mm. Ja, jag kan tycka om det på något sätt.
Du?
En annan så, säg du.
Ja, men jag tänkte säga i fredags, förra fredagen när vi var uppe där uppe, då pratade vi om vad man gör när man kör bil i 9 timmar och att hemresan alltid känns snabbare. Mm. Jag tänkte, om du tillåter, gå i bevis på det. För jag tänkte berätta lite kort om min hemresa.
Ja.
Den gick så jävla fort. Mm. Timmarna försvann. Det var orange varning på nyheterna. Det var snöstorm samtidigt som det regnade. Och det var fullständigt glashalt. Och jag körde med mina BF Goodrich Mud and Snow året runt däck, odubbat. Bilen gick som ett jävla tåg. Inte en enda gång under min fjällvistelse så släppte det. Det var som en bergsget som tog sig fram överallt. Mm. Där uppe så,
eller mer som ett bergatroll, skulle jag säga.
Ett bergavidunder. Mm. Jag undsatte en Opel Mokka som hade kommit för långt ut i vägrenen och var på liksom den här packade snön hade givit efter, så bilen hade liksom försvunnit ner i diket liggandes på sidan. Mm. Så jag erbjöd mig att vincha upp honom.
Var det Måns hyrbil eller?
Nej, stackars Måns.
Vi ska inte gå in på det kanske.
Nej, fan. Nej, vår kompis Måns, han snurrade av vägen och kvaddade bilen.
På vägen upp till Åre.
Ja. Men här fick jag liksom tillfälle att slå på lite blixtljus, ställa mig i mitten av vägen och blockera och liksom peka med hela handen och sådär. Men då hade han hunnit ringa en bärgare, så han tyckte att det var bättre ur ett försäkringsperspektiv att bärgaren eventuellt skulle dra sönder hans bil när han skulle dra upp den.
Det hade han helt rätt i. Jag vet precis hur det hade gått.
Det hade kunnat ta ända med förskräckelse när jag sliter av hela hans stötfångare bak.
Vajen på vinschen snärtar av huvudet på hans fru.
Men just det, vad var det då som gjorde att den här hemresan kändes som 3-4 timmar istället för 8-9 timmar? Jo, jag hittade en ny podd och den tänkte jag rekommendera nu.
Okay.
Och den här podden har totalt släppt 12 avsnitt. Mm. Vad var vi uppe i? 336. Men jag satte liksom nyckeln i dörren hemma. Då hade jag 7 minuter kvar av det senaste avsnittet. Mm. Jag sögs in i den här podden. Och den heter Talk to Me. The True Story of the World's First Hostage Negotiation Team.
Smalt ämne.
Så jävla fränt ämne.
Ja, det förstår att du gillar.
Alltså, då står det så här på beskrivningen. Talk to Me tells the inside story of how the field of hostage negotiation was created. In the wake of major 1970s tragedies such as the Attica prison riot and the massacre of Israeli athletes at the Munich Olympics.
Just det, ja.
The NYPD realizes there was an urgent need to develop a system for handling hostage incidents. With news archives and first-hand accounts from hostage team founders Frank Boltz and Harvey Schlossberg, we bring to life cases large and small to explore what worked and what didn't. The world's first hostage negotiation team pioneered the use of psychology in saving lives and created a model that is still used around the world today.
Vet du vad jag känner här direkt?
Att det var spännande.
Ja, väldigt spännande. Men vet du vad som också skulle vara, vet du vad det här också är?
Ja.
Sånt jävla bra tema för en Netflix-serie.
Verkligen. Mm. För det här var
briljant.
Det här var som att lyssna på film. Mm. För det var sjukt och spännande, men det var också ett tidsdokument. Och i de första avsnitten, då får man i detalj följa med på det här fängelseupploppet i Attica. I september 1971, där 33 fångar och 10 poliser dog. Mm. Och då får man också reda på exakt vad de gjorde för fel. Och hur mycket slumpen spelade in, varför det blev som det blev. Det är ju grejer man inte har känt till, liksom. Mm. Men också vad de borde ha gjort. Och sen får man följa med på, till OS i München, den här massaken där Black September-rörelsen kidnappade de här israeliska landslaget och totalt 17 personer dog. Mm. Och det var ju också en massa små incidenter där de efteråt sa så här, okej, här gjorde vi fel. Hade vi gjort annorlunda här, då hade vi kunnat rädda alla. Mm. Sjukt intressant. Och sen även den här Dog Day som blev ett gisslandrama i en bank i Brooklyn som sen blev en film med Al Pacino. Det var ju precis när vi föddes i stort sett, 72-73.
Ja, men apropå bank då, vad vårat eget bankdrama med?
Det är alltså The Stockholm Syndrome, ja. Norrmalmstorg. Det har de inte,
det kommer väl?
Det måste komma, men det har inte kommit än. För de har släppt som sagt 12 avsnitt hittills. Men i den här Dog Day, då berättar den pensionerade FBI-agenten Jim Murphy hur han körde de här rånarna till flygplatsen när de skulle undkomma då. Och hur det gick till när han sköt en av dem med en gömd picka under förarstolen. Det är så mycket meta i det här Dog Day, för att när de beskrev det här gisslandramat på nyheterna, då beskrev de det som att den ena rånaren var väldigt karismatisk. Och enligt media så såg han ut som Al Pacino. Och precis innan rånet som urartade och sen blev ett gisslandrama, då hade rånarna gått på bio och kollat på Gudfadern för att peppa sig själva med Al Pacino. Mm. Och sen 3 år senare så släpps den här filmen då, Dog Day Afternoon, eller En satans eftermiddag som den heter på svenska.
Bra översättning.
Jättebra svenska översättning. Och där hade ju Al Pacino huvudrollen. Hur som helst.
Skurka gillar Al Pacino.
Ah.
Mm. Han sitter på många pojkrum än idag.
Verkligen.
Säg låt dem här lite fräck!
Många skurkrum. Hur som helst. De här 3 misslyckade gisslandramerna gjorde då att NYPD-polisen då, Frank Baltz, grundade en avdelning som sen blev en skola som idag används över hela världen. Och det som gör det här så spännande är att man får en massa insight på hur ett gisslandrama fungerar. De pratar om den här hårfina gränsen mellan homicide och suicide.
Homicide.
Och sen en otroligt ball grej. Som jag är fortfarande uppslukad av den. Men du vet såna här marinblå windbreakers som det står polis på, eller FBI,
som
gula.
Som alla hade på 90-talet.
Exakt.
Ja, efter Twin Peaks gick och köpa på gul och blå typ.
Exakt så. Med de här gula blockbokstäverna på ryggen. Det var han som grundade Hostage Negotiation Team, Frank Baltz. Det var han som uppfann den windbreaken.
Aha.
Därför att det var nämligen ett problem under just gisslandramer att det var så många olika poliser där. Mm. Både uniformerade och ouniformerade. Så ibland blev inte gisslanförhandlarna framsläppta. För de kom i sådana sjaviga kostymer. Mm. Och ibland blev de utsatta för friendly fire. Alltså för det var ju ofta det blev skottdramor liksom. Och så att i stress och kaos då kunde polisen skjuta en gisslanförhandlare som inte hade uniform. Så Frank Baltz hittade då en mörkblå vindjacka hemma som han hade fått som en promotiongåva av något spritföretag. Mm. Och sen gjorde hans fru en spraymall med ordet polis på ryggen och sen hand som de handmålade på.
Potatistryck det hemma i köket.
Det var på den nivån. Och sen sydde frugan fast en NYPD-patch över det här spritmärket på bröstet. Så han tog...
Fan vad homemade.
Ja, totalt. Ja. Men det gjorde att han liksom sa, okej, men nu har jag den här på mig. Ja. Och sen bildade det en skola. Ja. Och även baseballkepsen, att snutar har baseballkeps. Ja. Det var han som började med det.
Ja, det här låter verkligen som en podd för dig.
Men alltså NYPD Hostage Negotiation Team skapade ett mode för hela USAs poliskår och även för hela FBI. Och ett annat sånt där gisslandrama som löper över 2 fulla avsnitt, det var när 4 personer rånar en sportaffär i New York och sen hur det utvecklar sig till ett regelrätt krig.
Oj.
Och här intervjuar de folk från insidan. Och det som du var inne på, det här är som att lyssna på en film. Mm. Och det är så jävla spännande. Mm. Det här är världens bästa bilunderhållning.
Hur långa är avsnitten då?
30-40 minuter.
Jaha, korta avsnitt.
Ja, ganska korta avsnitt. Ja.
Ja, men det där var jag nyfiken på.
Så att, det här gjorde att jag har helt snöat in på NYPD. Ja. Och det tänkte jag fortsätta med hela det här avsnittet.
Ja, nej.
Men du får gärna bryta in någonting.
Ja. Nej, men jag ska bryta in med saker som... Det, jag kände liksom lite förra veckan... Det är som att jag så här, ber om ursäkt lite för, så här, för... Nu ska jag prata lite om Dakar, men inte så mycket. Mm. Men vad fan... Det är klart att jag ska prata om Dakar.
Nej,
det är helt vansinnigt.
Med all rätt ska du be om ursäkt.
Det är helt vansinnigt att inte prata om Dakar.
Det, så är det.
Ja, för Dakar är ju det, är liksom det optimala äventyret för alla som kör någon form av äventyr. Man kanske inte drömmer om att köra det själv, men det är väl på något sätt ändå toppen av liksom äventyrspyramiden för folk som kör hoj. Mm. Och jag tänker att det borde ju egentligen vara samma sak för de som gillar overlandbilar. Men det känns inte riktigt som att det är det.
Nej.
Har du kollat på Dakar i år?
Ja, jag har följt det lite faktiskt. På nätet. Jag har inte hittat någon riktigt bra coverage på någon kanal.
Har du Eurosport eller?
Nej, jag tror inte det. Jag vet inte vad jag har för kanal.
Nej, det är det som är lite ruttet. Förr kunde man ju kolla på Dakar. Liksom alla hade Eurosport. Men nu är det ju lite svårt. Man måste betala för det och sådär. Men jag ska prata lite grann om, kort bara om en grej som jag tror kommer få dig att säga, nu måste jag börja titta på Dakar.
Men jag såg ett coverage från när det var någon storm. Och det var såna här stora floder som gick in i öknen.
Just det. Mm.
Och de stora lastbilar fick vincha över de här side-by-side-bilarna.
Ja.
Det var så fränt.
Ja, men jag vet inte om du har missat det, men det finns ju i år en
apparently
klass som heter Dakar Classic.
Mm-hmm.
Det är 80- och 90-tals bilar framförallt. Mycket så här far och son och far och dotter team eller så här, även något giftpar. Här är några av bilarna.
Det kanske ska bli ett Krik och Ponkan team.
Ja, kolla här. Här är några av bilarna som kör Classic Dakar.
Nej, men du skojar.
I år då. Så det är ju som när vi var små. De har, och många, och det är ju inte att de har byggt nya bilar, utan de har hittat gamla bilar som de då har renoverat och kör med.
Beskriv vad du ser. Första bilden du visade, det var ju en
det är någon... Ja, vad är det? Det är en sån här Volkswagen...
Transporter.
Ja, från typ 89 kanske?
Ja,
87.
Ja, 87.
Ja, som de har... Och så har de extra däck där bak och så här. Och sen så har vi någon som ser ut som en vanlig bubbla.
Ja, så jävla snyggt.
Sen har vi då den här underbara Pajeron. Ja. Och sen har vi då en Rothmans Porsche från 87 kanske.
Ah.
Den med. Så att det, och så det är lastbilar och allting. Men det är då primärt 80, ja det är även några 70-talsbilar då. Aha. Men gamla Dakar-bilar som då kör sin egen klass i Dakar i år som heter Dakar Classic. Och den kan jag ju varmt rekommendera våra lyssnare.
Okej, det känns som att du får skicka efter att vi har pratat klart, får du skicka lite länkar till mig på var jag hittar coverage.
Ja, men det kan jag göra. Precis, det kan jag göra. Men ja, om jag får fortsätta på Dakar-spåret.
Ja, du får fortsätta hur länge du vill.
Ja, för jag tänkte idag snacka lite grann om en bil som vann Dakar 87 med Ari Vatanen bakom ratten.
Ari.
Och det här är även en bil som alla som är i vår ålder har en lite speciell relation till. Och det beror kanske inte så mycket på att den vann Dakar 87. Eller det bidrar väl till mystiken. Men den här bilen, när man gick på gymnasiet i slutet på 80-talet eller i början på 90-talet, så var det här en bil som nästan alla grabbar drömde om.
Mm.
Och det var ju Peugeot 205 GTI. Det är väl hög tid att vi tar oss an den idag.
Utan tvekan.
Eller hur? Ja. Jag vet inte hur många som körde runt med den här i Falun. Det var väldigt många som hade den här bilen i Falun och gasade runt med. Bland annat så hade min då värsta fiende en sån här. Jag tänkte börja och berätta lite grann om det. Och det gör ju också att den här bilen väcker extra mycket mörka känslor för mig.
Fan, vad intressant. För jag har exakt samma
grej. Det sant?
Jag ska inte säga att det var en fiende, men det var en person som jag själv på något sätt, vi hamnade i en konflikt.
Mm.
Jag hade en diarrégul med grön inredning Passat från 76 med typ 14 hästkrafter. Och vi bodde nära varandra och var ute på krogen mycket. Han hade en vit ny Peugeot 205 GTI.
Svin.
Jag var
min fiende hade en röd. Berätta om den här vita.
Den var en fantastisk bil.
Och snygg vit också.
Vitt, för den var lite pärlemorvit. Och vi träffade folk och allting. Och sen hade han träffat en tjej som han var så dödligt förälskad i. Och sen så var jag med och då blev hon kär i mig.
Mm.
Och så blev hon och jag ihop.
Jo, trots din rishög.
Det satt inte i bilen den gången.
Nej, min story är nästan precis den motsatta, kan jag säga. Det här är jätteroligt.
Men sen var jag ihop med henne i typ 5-6 år eller någonting sånt. Ja. Men då tappade han och jag. Vi hängde jämt.
Aha.
Trots att våra bilar var så diametralt motsatta.
Ja.
Men så han blev bara besviken och arg på mig. Och jag kan än idag känna lite dåligt samvete. Men det var ju kärlek.
Ja, det var kärlek.
Kärlek och krig är allt tillåtet.
Ja. Ja, men precis. Och men det jag sagt då.
Dessa jävla Peugeot 205 GTI.
Jag var ju då ihop med en tjej som heter Silla första året på gymnasiet. Det var även henne som, eller var även hon som gjorde mig till man, om man säger så. Men det var ju den här, det första, inte första kärleken såklart, men när det började bli på allvar, när man började liksom ligga med varann, och du vet ju gymnasiet liksom, den tiden, det var ju så stort. Helt plötsligt så fick man känslor som man inte hade haft tidigare. Mm,
och hår man inte hade haft tidigare.
Det med, precis. Men jag gjorde slut under sommarlovet på tvåan. Vi var ihop i ett år. Vi var ihop i ettan då. Varför gjorde det? Jag var ju inte kär kanske längre. Men, ja. Men hur som helst, när terminen började, då hade hon blivit ihop med en halvjugge som hette Robban.
Oh.
Och han hade en 205 GTI. Flångny. Röd.
Så hade, och du hade...
Jag hade en skateboard liksom.
Så fan, vänta, det är ändå intressant att i våra första kärleksrelationer var Peugeot 205 GTI en sån
bidragande
viktig faktor i liksom ont eller gott.
Ja, kanske därför vårt hat till Frankrike och franska bilar.
Det var där det började.
Ja, vem vet. Hur som helst då, första dagen efter sommaren, då ser jag henne hoppa ur en liksom, som jag sa, flung ny 205 och så kyssa sin nya kille liksom på munnen och för att sen stolt glida in genom dörrarna till skolan samtidigt som han gör liksom en handbromsvändning och så laddar iväg med den där jävla 205 då. Och trots att det var jag som hade gjort slut så det bet ju lite grann. Det kändes ju inte så bra.
Och hon ville gärna visa upp att kolla vad du gick
miste om. Men jag fick min hem till slut.
Alltså.
Ja. För på skolaslutningen, då var han full.
Aha.
Och då började mucka med mig.
Aha.
För det visade sig att han var ju galet svartsjuk, den här juggen. Ja. Och han började svinga. Och
då pratar vi inte dans.
Nej, utan så dåliga krokar liksom. Men eftersom jag tränade alla möjliga obskyra kampsporter vid den här tiden, så fick jag plötsligt chans att briljera då, vilket jag gjorde genom att lägga en välplacerad mawashi på kinden på han, på hans finniga kind, så att han liksom raggade av dansbanan. Så ordningen var återställd, skulle
dansbana.
Man kunna säga.
Dansbana? Var ni på en dansbana?
Ja, men det var så här, innan man tog studenten.
Ja, just det, du är född i Falun.
Ja, men i Dalarna så åkte man alltid till, jag tror det hette, jag kommer inte ihåg vad dansbanan hette. Men det var, man åkte dit och söp. Ja, men skit i det. Peugeot 205. Det var ju hur som helst en av 80-talets mest lyckade modeller, skulle man kunna säga. Någon har sagt att den fick liksom Peugeot-köparna att vända på kepsen. Och det är väl en ganska bra beskrivning för vad den här bilen gjorde för märket Peugeot.
Aha.
Den tillverkades ju mer än 5 miljoner ex fram till 99. Så det var ju en enorm succé.
Det som var med, alltså den vita och den röda var väl de mest populära färgerna på den här.
Ja, den fanns väl som svart också, va?
Ja, absolut.
Minns den inte i några andra färger
egentligen? Jag tror att den fanns en ljus metallic blå också.
Ja, men, det gjorde den kanske.
Men det som var än idag, det som har åldrats bäst på en Peugeot 205.
Ja, jag vet vad det är.
Säg.
Fälgarna.
Hur fan?
Jag känner visst, för du och jag tycker likadant. De är otroligt bra.
Fälgarna är så fruktansvärt moderna. Ja. Det är som fälgarna är designade på en 205 GTI då, det är så man designar fälgar idag.
Yes.
De var så långt.
Men hela bilen är jävligt vacker. Vet du vilka som har ritat den?
Nej.
Pininfarina.
Ja, det visste jag.
Man kan känna så här, varför ritar inte de alla bilar egentligen? Är det inte lika bra? Typ så känns det.
Ja.
Eller hur? Och modellprogrammet, det blev ju med åren ganska stort. Man hade ju, den minsta var ju på typ 900 kubik. Aha. Och den allra största, det var ju den här rally 205 T16 som hade en mittmotor på 200 hästar. Den hade luftintag där på sidorna.
Och så öppnade man hela bakändan och lyfte man ju upp så här som en stor öppning.
Men sen fanns det också en massa jävla specialversioner. Kommer du ihåg så här Lacoste? Frisörerna åkte runt i med så här vit grön. Men det fanns ju massa så här specialversioner på.
Det var ju en era, en specialversion. Man kunde köpa Golf Rolling Stones Edition.
Ja, precis. Men den bästa, och den som jag vill prata om idag, det är 205 GTI då. Och den kom ju 84.
Cabben, icke att förglömma, trots stor targabåge.
Ja, just
den
det.
Den var inte så kul kanske. Men
det fina med 205 GTI, det var ju att den redan från fabrik såg ut som att man själv hade kittat upp den för att den skulle se ballare ut. Och de här Speedline-fälgarna, de är, ja, som du sa, de är helt otroligt.
Och den lilla röda tunna stripen som går in i gummilisten på sidan av dörrarna. Yes. Den röda stripen var en sån här
otroligt bra detalj.
Ja.
Många hävdar att 205 GTI var den främsta busbilen av sin generation. Att den till och med slår Golf GTI. Och jag är fan beredd att hålla med.
Mm, jag med.
Faktiskt. Den var ju också extremt lätt i jämförelse med sina konkurrenter. Mm. Och med den här snygga tredörskarossen och de här ballafälgarna och de här breda dekorlisterna. Den skiljer sig ganska mycket från övriga modeller. Och en annan sak som var snyggt med dem, det var de mattorna. De var knallröda.
Just det, det har jag fan glömt bort. Men det stämmer ju.
Ja, och instrumenteringen var ju skitballig.
Ja, den var snygg inte. Den hade en treekrad ratt. Ja, och ratten var också så modern.
Nästan,
och
jag känner så här rallyratt liksom. Ja. Och just när man pratar 205 GTI, kopplingen till rallybilen, den här T16, den var ju ganska tydlig, även om motorn bara var hälften så stark. Man tycker ju att den gick så jävla bra, men GTI hade bara 105 hästkrafter.
Va?
Ja, men den vägde väldigt lite. Ah, men så här
och varvillig som
jävla. Så inåt, precis. Men priset låg ju 10 000 under golfen. Och det var ju ganska mycket på 80-talet. Så det var inte så konstigt att den sålde bra då. Men jag känner lite så här, bilar som 205 GTI, det tillverkas ju inte idag.
Nej.
För jag menar, det finns ju GTI-bilar idag, men de är ju liksom stora och starka och tyngre och svindyra. Men det här att liksom bygga en liten varvglad 1,6 liters bil riktad till ungdomar, det gör man ju inte idag. Nej. Överhuvudtaget.
Eller så gör man det, men de har skjutit över vårt huvud, så vi har ingen aning.
Nej, men så kan det vara, men jag känner ändå lite grann att då var det väldigt viktigt för biltillverkarna. Det var ju nästan som att det rådde krig om vem som kunde pumpa ur sig den häftigaste lilla småbilen för just en yngre publik. Och den unga publiken känns inte som att den är så intressant för biltillverkarna idag. Nej. Som det var förr, eller hur?
Nej.
Men det här kriget som var då mellan biltillverkarna, det gjorde att Peugeot ett par år senare även lanserade den här 1,9 GTI.
Just
på 130 hästar hade den. Och den hade också längre slag.
När kom den? Vilket år? Skitsamma.
Jag vet inte.
För jag minns också att så här, det fanns en uppgradering med 1,9. Och det var ju på de här två listerna längst bak på C-stolpen. Det var ju där det stod en 1,9.
Jävla bottendrag också var det. Och
folk bytte den här 1,6 dekalen till en 1,9 dekal.
Och det är ju på många sätt en fantastisk bil som nästan på en natt förvandlade Peugeot från jävligt gubbigt till någonting jävligt ungdomligt. Peugeot 405 ME16 hjälpte ju också till att upprätthålla den här bilden. Men i slutet på 90-talet så gick väl Peugeot tillbaka till att vara sitt franska gubbiga jag.
Det är intressant att om man tittar, det är många bilmärken som lever ett gubbigt, tråkigt liv. Så här, Audi, Opel och allting. Sen kommer en modell. Opel Manta GC, boom! Och Audi Quattro, boom! Och Peugeot 205 GTI, boom!
Men det är få som, Audi lyckades ju hålla sig kvar där uppe. Men det är många som pikar och så försvinner de igen. Som Opels Manta gjorde inte så mycket för Opel egentligen.
Inte på lång sikt, nej.
Men nu har vi egentligen bockat av den. Jag har liksom känt mig oförlöst eftersom vi inte har pratat om 205 GTI. Och det var kul att den hade sånt
Samma hat minnen. Ja. Men det som är intressant här, det är att man blir ju varm i kroppen när man tänker på gamla minnen. Och jag tänkte fortsätta down the memory lane, som man säger.
Bra.
Och prata om det jag började med, NYPD.
Ja, du skulle ju hålla dig till det hela
Ja, det kommer jag inte göra, men lite till. Mm. Och det beror ju på att jag vill ju också prata såklart om NYPD ur ett lite mer bilrelaterat perspektiv. Mm. För jag älskar ju NYPD på ett osunt sätt.
Jo.
Jag har väl genom åren köpt kanske 30 eller 40 såna NYPD-patchar och klibbor. Mm. Det var en period i livet när jag kunde liksom inte gå förbi en affär i USA, eller framförallt i New York, mm, utan att köpa en patch eller ett klistermärke.
Där är vi väldigt lika, du och jag. Du ska se vad jag har gjort med den här jackan som vi hade, Overland Adventure Expo-jackan som vi hade nu. Det ser ut som att jag är liksom teamchefen åt Dakar-team. Det ser så mycket... Ah, skit i det.
Nej, men patchar är fantastiskt. Ah, och klibbor är fantastiskt. Det enda är väl att man kan ju inte sätta 22 NYPD-patchar på en jacka. Så jag har ju för många. Liksom. Men sen där runt år 2000-ish så köpte jag ju två stycken skeva Caprice 9C1 Highway Patrol, mm, en 94 och en 95. Båda hade LT1-motorn och den ena hade motorn skurit på. Mm. Båda var ljusblå med vitt tak när NYPD-bilarna fortfarande hade den här snygga dekoren.
Mm.
Från början så var de ju jag vet faktiskt inte allra från början, men de var ljusblå med vitt tak och så hade de en vit stripe på sidan som bröts av, ah, av den här skölden.
Ah,
och sen så
det
kom det liksom sent 80-tal.
Fan, de där var, undrar om inte det var de snyggaste.
Det var de snyggaste, alla. Det var de absolut snyggaste.
Jag vet inte om du sa det inledningsvis, men det var ju när du bodde i USA, ah, när som du köpte dem. Och hade jävla problem med dem.
Ja, och jag
hade inget att ställa dem.
Nej, men jag tänkte då berätta den historien, för att det blir down the memory lane, mm, som jag sa då. Och då båda de här bilarna jag köpte hade alla dekaler slarvigt bortslitna.
Det kan vara så att du har berättat det i tidigt avsnitt, men det spelar ingen roll.
Jag har berättat det här i tidigt avsnitt, men inte i detalj.
Nej, bra.
För nu tänkte jag gå ner på 90-gritty. Mm. För det är en sån känslomässig, jag kan förflytta mig som den 50-åringen jag är, kan jag förflytta mig till baka till år 2000, och det är som att det är fullständigt fotografiskt. Jag minns doften, jag minns allting tack vare de här två bilarna.
Jag älskar det här, och det får mig att tänka att du och jag borde ha ett stående segment i podden som är så här throwback. Vi borde alltid berätta om något gammalt minne varje gång, för det är roligt. Men fortsätt.
Men det är ett problem till att det falnar ju. Men när jag lyssnade på den här podden, mm, och lyssnade på såna här historiska NYPD och dialekten och allting så här, då kom det här tillbaka. Mm. Men det som var med båda de här bilarna, det var ju att de här dekalerna som var bortslitna, klistermassor satt ju fortfarande kvar, så att kisade man så såg det fortfarande ut som polisbilar, fast själva skölden var bortsliten. Mm. Men man såg var klistermärken hade suttit.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och tyvärr så hade den bilen med skuren motor en sån här frän pushbumper, mm, som man oftast hade bara på Highway Patrol-bilarna.
Mm.
Och den hade också ett vanligt baksäte i blå vinyl. Den körbara bilen som jag skulle liksom använda själv, det var en slicktop, det vill säga den hade inga sirener på taket. Och sen hade den, det var för att de skulle vara mer diskreta när de körde på motorvägen. Kollar man i backspegeln så bara, där kom en Caprice.
Mm.
Och sen började blixtra i nosen istället då. Men den hade liksom vad heter det? Ingen pushbumper, och sen hade den den här hårdplastsätet bak med en mellanvägg så att man kunde skyffla in något fyllo som kunde ligga och dö i baksätet.
Det,
där.
Mm.
Alltså, bara namnet slicktop, det får mig att skaka av upphetsning.
Mm.
Det är ett jävla bra namn.
Mm.
Men båda de här bilarna
klicka på toppen. Fortsätt.
Stod ju då på en bakgård till den här polisaktionsfirman i Brooklyn.
Mm.
Och båda bilarna stod på rad tätt in till en tegelvägg så man knappt kunde öppna vänsterdörrarna. Så att skulle man hoppa in i bilen fick man hoppa in från högersidan,
mm,
och liksom klättra igenom bilen.
Mm.
Och båda bilarna liksom var ju parkerade på något sätt. Det kändes som att de var parkerade permanent.
Ja, den skulle stå där och dö igen.
Ja, men det kändes som, mm, det. Och jag köpte ju båda ganska billigt. Jag minns faktiskt inte vad jag köpte.
Det var synd. För det var på någon form av auktion.
Nej, det var på en efteraktion. Auktionen hade varit, de här hade passerat. Och då kunde man lägga ett sånt där buy it now-pris på de här. Och till höger om bilarna så var det liksom högt ogräs med syrsor, och det var liksom så här, det kändes som att
kackrackor och råttor
och kanyler,
New York,
ogräs, grus,
torrt där, New York
hårt, exakt.
Jag vet precis.
Och utrymmet där var ungefär 1,5 meter, och
sen var gräset är som pinnar nästan.
Och man kan inte ta på gräs.
Nej.
Och sen så var det ett högt träplank, så det var en ogästvänlig liksom miljö. Men som tur var stod den körbara bilen ytterst, så man, när man skulle då backa ut det.
Ett ställe där man liksom gör upp knarkaffärer.
Och här var jag.
Ja, just det. Hur var de invändigt då? Luktade det liksom sur gammal munk och harsyra? Liksom?
Det som var, det var att det var så inåt helvete varmt. Så att båda bilarna gick inte ens, det gick inte att ta på dem. För jag kunde uttryckligen steka ägg på dem. Så att båda, man vet ju hur en varm amerikanare luktar inuti. Den luktade liksom varm plast, men också ohyra liksom. Det var äckligt.
Men jag tänkte ge mig att det var gamla snutbilder om det liksom stank.
Blod.
Ja, men harsyra och liksom munkar.
Jag var så endorfinig när det här var liksom, det här var mina bilar. Så att jag tog inte in det negativa, utan det här var bara...
Du har ju en förmåga att koppla bort det när du är uppspelt.
Ja, jag kopplade bort det helt och hållet. Som tur var, som jag sa, så stod ju den körbara bilen ytterst. Och sen hade jag gjort upp med den här firman om att jag köper båda bilarna, och sen slaktar jag den döda bilen på de bra delarna och lämnar kvar skrotet. Och det var en uppgörelse vi hade då. Troligtvis... Och det beror ju också på, nu har jag ju förträngt hur mycket jag betalade. Det är en väldigt bra försvarsmekanism jag har, att jag alltid förtränger vad jag betalar. Men förmodligen blev jag grundlurad, eftersom jag var 28 år och smal som en pinne. Och jag förhandlade med en gangster som var 140 kilo tung och var typecastad ur Sopranos. Så att jag blev... rävknälet.
Uppskjortad så det räckte.
På morgonen så tog jag då tunnelbanan till 23 gatan 6 avenyn, gick in på Home Depot.
Men du hade lite bra med pengar, för på den tiden så i reklambranschen, och du jobbade på någon byrå i New York. Eller du kanske praktiserade?
Jag jobbade på en byrå i New York, men jag hade också fått ett avgångsvederlag från den byrån jag hade jobbat på i Stockholm.
Den tiden var det ju glada dagar i reklambranschen.
Det var tummen upp.
Så det gjorde kanske ingenting.
Nej, men jag hade lite buffert att arbeta med. Men på Home Depot, på Home Depot så köpte jag en hyllsnyckelsats och ett par handskar. That's it. Och jag har kvar... Jag har
handskarna?
Nej, jag har kvar hyllsnyckelsatsen. En sån här husky-sats. Sen tog jag då tåget till Flatbush i Brooklyn.
Och då kom dit och hade grejerna i en plastpåse till.
Det var så. Jag kände mig som Gaston. jag liksom i den här gassande morgonsolen, där man hör Brooklyn-syrsorna på bakgårdarna, så kom jag gående med en Home Depot-plastpåse och en hyllsnyckelsats och mina handskar. Och sen gick jag då...
Syrsorna är så stora så att de har så här skjuter mot varandra.
Ja, det var gängkrig. och sen kom jag in på den här bakgården. Det fanns ingen som helst skugga någonstans. Och sen så var ju, som jag sa, båda bilarna var ju glödheta. Så jag visste liksom inte vilken... Jag var helt handlingsförlamad. Jag visste inte vilken ände ska man börja nu. Jag kan inte ens ta på bilarna. Och sen lägger jag mig då på marken. Jag tänkte jag måste ju sätta igång.
Hade du inget så här ligga på?
Ingenting. Och jag har en vit t-shirt som jag ofta har.
Vita bomullsbyxor?
Ett par beige cargo shorts. Som gick strax ovanför knät. Och sen flipflops. Inga strumpor eller någonting. Det var så man var klädd på New York på den tiden. Och då låg jag i 4,5 timmar och försökte få loss stötfångaren fram för att få loss pushbumpern. Men det här var ju liksom fastdraget med sån här mutterdragare. Det var inte lätt, kan jag säga.
Och jag... För dina små nätta reklamhänder.
Jag var så malplacerad. Och jag ser nu ut som en smutsig galen uteliggare. Så jag är liksom svart i ansiktet. Jag är svart på hela kroppen.
Tänk på vad du säger nu.
Jag blöder om båda händerna. Och till slut, efter då 4,5 timme, så kan jag få loss pushbumpen, slänger ner den i bagageutrymmet på den hela bilen då. Mm. Och sen börjar jag riva ut baksäte och mellanväggar. När klockan är 10 på kvällen, då är jag klar.
Maratonpass.
Jag var inne i det var ett mantra. Ja.
Du upplevde det. Du tyckte det var härligt.
Ja.
Fast det var så vidrigt.
Och eftersom jag inte äter frukost normalt sett, så hade jag inte gjort det den här morgonen. Nej. Jag har inte druckit vatten. Nej. Jag har inte ätit.
Åt kackelacken som kröp förbi bara. För
när man låg under bilen så liksom det är rostflagnarna som hamnade i halsen fick jag svälja.
Fick ju lite järn. Liksom.
Jag var helt under isen. Men när man startar då upp den här bluddrande
LT1:an startar de där.
Ja. Och backar ut min NYPD Highway Patrol ur dödens bakgård. Den lyckan, jag kan känna det i hela kroppen idag.
Bara ha en bil på Manhattan, en egen bil innan. Ja. För då hade du inte ägt någon egen bil innan.
Nej. Och inte i USA. Och sen, jag skakade av lycka, kanske av hunger också.
Ja. Och sen, av hepatit C.
Sen minns jag. Jag drog ut de här kanylerna som satt fast på ryggen.
HTLV-trend spred sig i kroppen.
Men sen minns jag hur jag körde ner på Ocean Parkway. Det här är fotografiska minnen. Och sen vidare förbi Greenwood Cemetery, den här stora kyrkogården. Sen hade liksom på vänster sida. Och sen upp på Interstate 278. Som är en sån här räfflad betongmotorväg med skarvar i. Och alla som har kört mycket bil i USA, man har ju det här ljudet och dung, så här, dung. Den här rytmen.
Och däcken sjunger mot det här räfflade.
Ja, det viner. Ja. Exakt så. Och när jag kommer upp på 278, då kliver jag på fullt.
Ja.
Alltså, du vet, LT1, back in the race, det var ju ett monster. Alltså.
Jag pratade precis som en person hade 101 hästar. Ja. Så att man blev ganska lätt imponerad på den här tiden.
Ja, vad hade LT1? 200, jag tror att det var 270 hästar.
Sånt. Ja. Så kanske inte den där gamla knarkar.
Den klev på fint.
Ja, men
alltså.
Den hade kanske inte alla hästar hemma.
Men helt utan konsekvenstänk så kör jag upp liksom tätt bakom folk som i panik då slänger sig åt sidan. För rakt framifrån så ser det här ut som en NYPD. Det går ju liksom inte att skilja. Det är bara, där kommer en polisbil. Mm. Och jag njuter så. Det här är ju vansinnigt dumt.
Du har aldrig slutat njuta av just den känslan.
Nej, och jag vet inte. Det var ju här den känslan rotades. Mm. Och det kanske är den här känslan som jag alltid är på jakt efter idag. Mm. Men så att jag skrämmer folk. Det här är ju inte bra alls, va? Men sen svänger jag av motorvägen på High Street och sen upp på Brooklyn Bridge. Alltså den...
Du som gillar sådana filmiska...
Det här är en film som jag är med i själv. Då.
Du kör snutbil över Brooklyn Bridge.
Ja. Och efter Brooklyn Bridge så svänger jag liksom runt till höger där nere på Bowery och sen upp på East Houston och sen höger och sen vänster på Avenue A.
Mm. Jag gillar att du säger Houston. Det märks att du har bott i New York. Ja, många svenskar säger Houston.
Ja, men sen upp till Tompkins Square Park. Där då, det var kanske också berättat på. Men jag skiter i, jag upprepar mig. Där en man då, några år tidigare, hade slagit ihjäl sin flickvän. Nej, han hade slagit henne medvetslös. Mm. Och sen hade han styckat kroppen och kokat soppa på hennes likdelar. Och innan han då sen hällde upp den här soppan på engångsförpackningen och delade ut till de hemlösa i Tompkins Square Park.
Ja, det var lite annorlunda än i New York på den tiden. Det var innan Giuliani hade börjat rensat upp. Eller han hade väl börjat kanske.
Ja, men det är ju också därför som Tompkins Square Park även kallades för Cannibal Zoo av våra lokala indier. Bara för att alla hemlösa där de har ätit lik. Men sen körde jag då höger på 10:e gatan där jag bodde och parkerade precis utanför porten mellan Avenue B och C. Det här är ju gränsen mellan East Village och Alphabet City. Det här var ett smutsigt område, precis som jag var.
Då är det där också.
Det var fancy pansy, men då var det ju, det var inget bra område. Det var det enda jag hade råd med. Och när jag hade parkerat så satt jag mig på trappan utanför porten och bilen stod och du vet när hela bilen tickade av värme. Man hör det knakar och tickar och tittar på den här ljusblå bilen med det här vita taket och anade var dekalerna hade suttit. Och för andra gången den här dagen så skakade jag av lycka. Alltså det var så jävla härlig känsla. Och sen körde jag den här bilen några dagar.
Ja.
Inte så himla mycket, men jag vet, körde man runt.
Man behöver ju inte bil i New York.
Nej, och framförallt det man gör i New York är att man letar parkering.
Ja.
Och jag försökte alltid hitta parkering nära där jag bodde. Liksom.
Mm.
Men sen några dagar senare, då hade jag av min den här gangsten i Brooklyn, så hade jag fått en adress i Queens som jag då skulle åka till och hälsa från honom.
Mm.
Och för här skulle jag kunna få köpa original NYPD-dörrdekaler.
Mm.
Och de här vita
stripesen. Hade du tagit reda på hur vidare det var lagligt att åka runt med eller inte?
Nej.
Nej. Nej. Bra svar.
Ja. Och väl framme då i Queens så går jag in i den här trånga butiken.
Mm. Vad var det för typ av butik?
Nej, men det var inte ens en butik.
Nej.
Det var en dörr.
Som typ i Falling Down när han kom in till den här nazisten med massa obskyra grejer eller?
Ja.
Ja,
så var det. För det var en dörr.
Ja.
Det var en glasdörr som var full med, du vet, gamla klistermärken man inte kunde se in och smutsig ruta.
Don't threaten me.
Men typ sån dörr. Och sen var det en smal gång in som ledde kanske 4-5 meter in i butiken. Jag har inget minne av att det var någonting på väggarna.
Nej.
Och längst in där så var det som en sån här grosshandlardisk.
Mm.
En gammal mahognybänkdisk med glasfasad och glasskivor inuti.
Mm.
Och inne i den här grosshandlardisken så låg det liksom polisgrejer. Alltså dekaler.
Vem var det som hade butiken då?
Det såg ut som en vanlig nazist. Liksom.
Ja. Okej.
och då så hälsade jag.
What can I do for you?
Jag sa, jag ska hämta upp dekaler till min polisbil. Mm. Och han tittar på mig jävligt skeptiskt. Liksom, jag passade inte in.
Är det ingen som tar dig för en snut?
Inte ens idag.
Nej, ja, men nu kanske.
Men jag passade inte in i hans narrativ.
Nej.
Liksom. Det här var bara fel.
Ja.
Och
vad är det för fairy, tänkte jag?
Ja. Verkligen. Ja. Han kom från gay squad.
Ja.
Och sen försvann han då in bakom något skynke där. Och så kom han tillbaka med två tjocka hoprullade liksom pappersrullar med de här reflexdekalerna, de här långa vita reflexdekalerna, och där det stod NYPD polis.
Mm.
Och sen hade han löst i handen två stycken såna stora sköldar med NYPD-sköldarna då, till dörrarna. Och det var när han kom gående där, det var som att han kom gående med döda havsrullarna.
Ja.
Det var så här kommer Messias med så här. Det var det mest värdefulla jag någonsin hade hållit i. Inte bara för att klibborna kostade $700, för de minns jag vad de kostade.
Oh, jävlar!
Det var vansinnigt dyrt. Men det var ju också för att jag inte fick köpa dem. Så jag fick ju betala extra för att det var olagligt. Men det värdefulla, det var ju för att det här var äkta dekaler. Och det kändes som att jag hade lurat hela världen.
Mm.
Fast det kanske var jag som var lurad. Men jag hade trocklat mig igenom systemet.
Ja.
Som hade lett mig till en obskyr adress där jag fick köpa äkta dekaler.
Ja.
Idag hade man ju bara gått till en foleringsfirma och bara, kan jag få en?
Men
då, det här var så olagligt.
Mm.
Och sen så,
vilket du tillför väldigt mycket också.
Verkligen.
Ja.
Idag, jag skulle inte vilja att mina barn utsatte sig för den typen av saker jag gjorde när jag var i den här åldern.
Nej.
För det var så mycket som var sådär, jag vet inte hur jag tänkte.
Nej.
Men
det hör också den tiden i livet till.
Ja.
Man ska ju korka det grejer.
Jo, plus att man är obekymrad och försöker le. så blir man oftast inte knivmördad.
Nej.
Men
famous last words.
Det är när du tar upp en kniv, sätter i bröstkorgen.
Familjen flyger på dig när du glider.
Men när jag satt mig sen i bilen, då ställde han sig i dörröppningen till den här konstiga butiken, och precis när jag hade startat motorn, dragit ner alla fyra rutorna, för det var ju så jävla varmt liksom, då hör jag honom så här: "Hey kid, where's your plates?" Och det var som att verkligheten kom tillbaks som en så här, det var som att någon hade helt iskallt vatten, en hink med iskallt vatten. För jag hade då ett par dagar helt förträngt tanken på att man behöver registreringsplåtar. Jag har alltså åkt omkring en oförsäkrad polisbil utan registreringsplåtar. Och nu skakade jag av rädsla.
Ah,
det var tredje gången jag skakade.
Klimax.
Ja, för det var som att allt det roliga bara försvann. Det var som en sån här warp. Så här, livets,
back to reality.
Så här, vad gör jag nu?
Ja.
Och jag blev så nervös så jag fick tunghäfte. Jag kunde inte svara honom ens. Nej. Istället så lägger jag i drive och så kör jag iväg ett kvarter. Kör direkt första höger. Och jag har ju en sån här liten amerikansk vikbar flipphone.
Ja, det var
med ett pissigt dyrt AT&T-abonnemang. Ja. För att ha nav eller karta i telefonen, det skulle ju Apple uppfinna 7 år senare när de släppte iPhone. Mm. Det var en annan tid liksom. Så att även om jag hittade ganska bra så skulle jag nu ta mig från Queens till Elizabeth, hamnen. Liksom. Ah. För jag kan inte ha den här bilen nu. Nej. Nu är det omöjligt, nu när jag vet om att jag är helt laglös. Ah. Liksom. Så jag ringer då till det här shippingföretaget i New Jersey och så frågar jag om de kan hämta bilen på en flatbed, nummer 1.
Okay.
Men det skulle bli svindyrt. Och då hade jag tvingats lämna bilen i Queens i flera dagar.
Mm. Vilket, en snutbil i Queens.
Allt var fel.
Utan plåtar.
Så att istället frågade jag, kan jag lämna den nu så fort som möjligt? De bara, det är inget problem. Och sen går jag in på en liten deli och så köper jag en sån här inplastad turistkarta. Och sen bestämmer jag då liksom, okej, bästa vägen är att bara ta de stora motorvägarna igenom liksom Queens, Brooklyn och sen upp över och så, till Staten Island och så vidare.
Det var inte lika mysigt att vara ute och cruisa längre.
Det var en skräckfärd. Där jag liksom...
Nervöst blickar i backspegeln.
Alltså det är ju först när man vet att man kör olagligt som man ser hur många snutar det finns i New York. För det är ju poliser överallt. Ja. Och så åker jag omkring i en polisbil själv så då vet jag att jag har ju blickarna på mig. Liksom. Och, så det här blev mitt livs värsta bilresa. Men summa summarum är att jag tog mig till Elizabeth, körde in i shippingfirman i den här stora hangaren och parkerade bilen, lämnade nyckeln i, backade några steg, vände mig om och bara står och tittar på den här bilen och så tänker jag så här, att den där bilen ska jag köra omkring med i Stockholm. Ja. Alltså det var en sån jävla...
Men det var lite ovanligt för dig, för om jag känner dig rätt, det du brukar göra, det är att sätta på de här dekalerna direkt.
Ja, men det gick ju inte.
Nej, det
var ju helt omöjligt. Ja. Utan jag visste ju att jag ska regga den här i Sverige. Ja. Jag ska inte montera bullbarn eller pushbarn än. Jag kan ju inte ha några sirener på taket. Allt det får jag göra i Stockholm. Men sen gick jag in på garaget, vad heter det? Garaget.org. Kommer du ihåg den gamla sajten? Men jag vet inte, är någon inne på den längre överhuvudtaget?
Ja, kanske.
Vänta, jag går in här. Vänta. Garaget. Ja, garaget.org. Mm. Och så finns det en sökruta där högst upp till höger. Mm. Och så kan man skriva NYPD. Kolla här. Mm. Det finns det 2 bilar. En Volvo, var det nu, en gammal Volvo som de har pimpat upp. Här. Det här är min bil bakom stadsbiblioteket. När den kommer till Sverige. Jag hade tillfälliga reggplåtar och de här... besiktningspuckarna.
Ja.
Så det här är,
nu är
vid Odengatan ungefär.
Jag fick fram att garaget var en säljsajt, men det var ju bara en sån här liksom, man la upp bilbilder.
Ja, sina egna bilbilder.
Jävla bra idé.
Ja, den kanske funkar fortfarande. Jag slutade lägga upp bilder där för 10 år sedan.
Den där färgen är så fel och ändå är den så klar. Alltså det är en väldigt konstig polisfärg att välja den.
Men det är också synd för att sen frångick ju NYPD den här färgen och hade helvita bilar med 2 blåa streck istället.
Exakt.
Och det var ju kostnadsbesparingen och sparade hur mycket pengar
som helst. Ja, för det där var ju lackat, det var inte folierat. Nej.
Men här ser du med bullbaren på ganska frän bil.
Ja.
Jag kan få sånt habegär på den här än idag. Men sen...
Ja, där får vi lägga upp.
Jag hade ju också... Precis, den kan vi lägga upp. Jag hade den där stora sökarlyktan mellan stolarna som satt där.
Monterade du någonsin blandare på taket på den här?
Nej, jag körde den som slicktopp. Sen började motorn gå dåligt och ticka och sen sålde jag bilen.
Ja.
Så det var någon lyftare som behövde. Och den hade också ett skaf... ratten hade gått sönder på ett ställe. Det var lite avskaft på ratten. Och jag minns känslan när man höll i den här kladdiga plastbakelitratten. Och så minns jag precis när man höll den, vad fan blir det, 10-2. Så skavde det där det trasiga. Ja. Men det blev så här att man visste vilken bil man körde.
Det var... Jag vet inte om det här är något hittepå, men många så här, just kapriser från den där tiden, eller bilar överhuvudtaget, amerikanska bilar från den där tiden, hade liksom avskaft färg på ratten. vatten. Det var ju så avskalat. Och så fick jag höra någonstans att det berodde på saltet. Att folk satt åt liksom pommes frites och att saltet åt upp ratten. Jag vet inte om det stämmer. Nej. Jag vill att det ska stämma.
Jag tror att det är jag som har berättat det.
Det var det säkert.
För det är fastfooden överlag som de äter i bilarna som gör att med fastfoods kladdiga händer, fett och salt, så äter det upp färgen på ratten.
Ja.
Eller det är en lagom förslitning blir väl.
Ja, men precis. Ja. Mm.
Men sen gick det en massa år och sen snöade jag in på LAPD istället. Tack vare massa andra saker.
Mm.
Men när jag tänker tillbaka på den här tiden i livet så tänker jag också att NYPD, det ligger liksom djupt bevarat in i själen.
Fan vad länge sedan man var i New York.
Ja.
På ett sätt när jag tänker så här, nu var det ju väldigt länge sedan både du och jag var i USA.
Ja.
Saknar New York alltså.
Ja, det är lite så.
Ja. Det är ju,
det är ju ganska lätt att...
Ja, det är betydligt mycket lättare att ta sig dit. Ja. Och billigare och snabbare. Men ja, men det där var ju en underbar liten throwback Friday får vi väl kalla det.
Down the memory lane.
Ja. Men du, det här jag började ju med inledningsvis att prata om den här personen och det här med att bilmärken kan släppa modeller som helt ritar om den allmänna bilden av vad ett varumärke kan stå för. Och jag tycker det här är lite spännande.
Mm.
För när det blir bra, som i Peugeots fall, då kan det betyda otroligt mycket för försäljningen.
Mm.
Men för att det här ska lyckas så behöver ju bilen man tar fram, den behöver ju sticka ut och vara ganska annorlunda mot det man vanligtvis förknippar med ett specifikt bilmärke.
Mm.
Och det här är ju inte helt enkelt. Och biltillverkarna vet ju att om man bygger en bil som liksom trotsar status quo så finns det ju en stor risk att ingen fattar någonting.
Mm-hmm.
Och inte alls vill ha den här bilen som man har ritat. Och att din modiga, liksom, nyskapande modell då istället skadar varumärket. Och det är därför som de ofta play it safe.
Verkligen.
Vilket gör att det är tråkigt. Och jag tänkte faktiskt roa mig med att rada upp några bilar som precis som 205 GTI skapades med förhoppningen att ändra folks bild av vad ett specifikt varumärke stod för, men där det gick åt helvete.
Gud vad intressant.
Ja, det är lite roligt, eller hur? Vi kan ju börja med Chevrolet SSR.
Ja, vilket jävla fiasko.
Det var den här cab-pickisen med retrolinjer som den var väl tänkt, om jag har förstått saken rätt, att liksom attrahera liksom en hotrod-publik. Men det var ju väldigt få som köpte den här bilen. Man tycker kanske att GM någonstans borde ha lärt sig att det är nästan omöjligt att bygga nya bilar som ska liksom flörta med hot rod design från 50-talet. För jag menar, Plymouth hade ju...
Prowlen
hade misslyckats med det här tidigare. Men just Chevrolet SSR, ja, det var ju en god tanke, men det blev ju magplask bara.
Vet du vad den har för aura? Norge!
Ja, ja, det rullar nog många.
Sa min icke-norsk dialekt.
Ja, ja.
Det känns väldigt norsk analblekare som du var inne på för många år sedan.
Ja, verkligen. Mm. Ja. En annan bil som också liksom, på pappret är en ganska bra idé, det är ju Cadillac, den här XLR och XLRV. Alltså att ett lyxbilsmärke borde ha en liten cab. Det kan man ju tycka är, ja, det är väl smart. Jag menar, Mercedes SL, den funkar ju jättebra, så varför ska inte Cadillac kunna ha en motsvarighet då?
Mm,
och om man dessutom
Peter i Corvette-komponenter.
Ja, men de byggde den på Corvette-plattformen mer eller mindre. Hur skulle det här kunna bli fel? Men det blev det. Den sålde skitdåligt.
Jag undrar varför. Jag tycker den här börjar bli snygg.
Ja,
den är kantig.
Ja, den är väldigt kantig. Den är när Cadillac var som kantigast.
Ja.
Jag tyckte väldigt mycket om det formspråket. Men jag ställer mig lite frågan till varför den inte sålde.
Ja.
Har du någon idé?
Nej.
Nej, inte heller. Då går vi vidare. Cheva återigen.
Ja.
Försöker vara nyskapande och ge sig på att bygga en Tahoe hybrid.
Ah.
Kommer du ihåg den?
Ja, jag har haft två stycken.
Du har haft två stycken?
Ja.
Det är ju också ett exempel när GM missbedömde sin målgrupp lite grann. Eller egentligen så tror jag egentligen att de var alldeles för tidiga. För hybridtekniken, den var inte så utvecklad då.
Nej,
vilket
men...
gjorde att den gick på bensin typ. Eller, det var bara när man stod vid rödljusen som den gick på el.
Jag har haft två Tahoe-hybrider och sen har jag haft en samma årsmodell Escalade-hybrid.
Mm.
Och med Tahoe-hybriderna med 5,3 liters åttan kopplat då till en liten.
Men hade du den här första? Så den stod hybrid längst ner.
Ja, den fanns både med och utan dekalen. Jag hade utan på båda.
Ful spoiler längst fram hade
den
också.
Vet du, den var inte så ful för den gjorde bilen ganska modern.
Alltså spoilern?
Ja, att den var ju lite lägre. Ja, men, så det var, sen hade jag, sen, efter den så köpte jag en Suburban. En äldre Suburban. Och då satte jag hybridhjulen på Suburbanen. De väger mycket mindre, men ganska moderna, snygga. Det blev en bra kombo. Det var ett parentes. Men med Tahoe-hybriden så var det så att när du startar bilen, då startar den på en elmotor. Men Lurry Drive, då gick bensinmotorn igång.
Det var det som var problemet.
Den gick liksom inte att köra mer än max 5 km. Du kunde glida fram på en parkering på batteriet. Men så fort du rörde gaspedalen, då gick den över på bensinmotorn. Men Escaladen däremot, den var helt annorlunda kalibrerad, vilket gjorde att där kunde du ligga in i stan och i alla fall köra en halvtimme på el om du var väldigt försiktig. Men samma sekund som man började så här, nu behöver gasa, då gick den här på bensin. Och jag menar, en icke-hybrid drog väl kanske 1,6 och en hybrid drog kanske 1,58. Så det var liksom ingen skillnad.
Nej, och det var väl lite det som gjorde att det inte blev någon större hit.
Exakt.
Men tanken var god.
Ja.
Sen har vi Jaguar X-Type.
Vilken är det?
Ja, du vet vilken det är. Fruktansvärt dåligt byggd bil.
Aha.
Och de här bilarna, just X-typen, du får googla.
Ja, här.
De stod, just det. Du vet den. Aha. De stod ju mer på verkstaden än var ute på vägarna.
Känns som en Rover.
En modern Rover.
Den är inte ful.
Nej, det är den absolut inte. Men den var ju så jävla dåligt byggd. Och det som var lite synd, det var att det här var ju 2001 som den här kom. Och det var ju samtidigt som Jaguar äntligen efter alla år började bli ett bilmärke som faktiskt byggde ganska pålitliga bilar. Men X-typen, den gjorde att folk fortsatte att känna att Jaguar, de kan inte bygga pålitliga
bilar. Men X-typen var väl också den första lite folkliga Jaguar?
Ja, fast den hade ju inte ett folkligt pris, för den var ju svindyr.
Jag
hade också exakt den bilden, så jag blev lite förvånad när jag läste på så att just att den var dyr. Så. Den var förhållandevis dyr. För den ser ju lite svennig ut. Liksom.
Ja, dyr och dålig.
Ja. Mm. Nästa då.
Aha.
Lincoln Blackwood.
Ja. Där också, det här är samma period när jag köpte mina polisbilar.
Mm.
Då var det någon så här tennistävling nere under, där nere vid Wall Street. Den är precis där nere. Vad fan heter det området? Skitsamma.
Mm.
Ett område under motorvägen ner, ganska nära där den här tjuren står på Wall Street. Där har det som ett litet marknadsområde. Och där har de satt upp någon tennisbana.
Typiskt.
Och då kunde man vinna en Lincoln Blackwood. Och då hade jag haft en Lincoln Navigator, den här guldfärden 99. Och älskade tanken på en Blackwood. Det var det lyxigaste som fanns. Plus att det var en pickis med det här fake-trät på sidan. Och då kunde man vinna en sån genom att man skulle då smasha så hårt som möjligt med tennisrack och tennisboll på någon sensor som skulle känna av. Och den som smashade hårdast hade då chans att vinna den här. Och jag gjorde ett fullständigt fiaskobetonat försök. Och sen lommade jag därifrån. Men det var en svart Blackwood. Idag är inte åldrat speciellt bra.
Nej,
jätteful.
Ja, för jag tycker så att bygga en lyxig pickus, att bygga en lyxig pickis till en lite fis förnärmare målgrupp, det är ju ingen dålig idé per se.
Nej, Escaladen fanns ju som en motsvarande Avalanche.
Ja, men när den ser ut som en liksom crew cab F-150. I liksom en dåligt sittande studentkostym, så blir det ju inte så bra.
Nej, den är jätteful.
Det är en pickis ritad för en begravningsentreprenör egentligen.
Ja, det är exakt vad det
Eller
är.
Eller hur? Ja. Men tanken var god. Jag har två bilar till. Pontiac Azteken. Det här är en bil som vi har pratat mycket om.
Ja, men det är som att sparka på någon som redan ligger.
Ja, och jag ska inte göra det. Men det är återigen en ganska bra idé, för SUV-segmentet växte ju så det knakade i början på 2000-talet. Men de flesta SUVarna då, de var ju liksom byggda på stora pickisplattformar ju.
Exakt.
Så att då ta fram en liten SUV med liksom äventyrsdesign, det tycker jag, det är en bra tanke.
Ja, men briefen var rätt, utförandet var fel.
Fullständigt.
Det är analysen, helt rätt.
Helt rätt.
Kanske 20 år för tidigt.
Ja, nej men ska man ge sig ut i skogen, då vill man se ut som Bear Grylls och inte som den här farbror Bosse, du vet, från Lorry. Eller?
Ja.
Vi har ju som sagt ofta helt skit på den här bilen i podden, så vi behöver inte göra det idag. Men vi kan konstaterat att det är obegripligt att GM:s designavdelning kunde göra så fel.
Ja.
Är det inte det?
Jo, det är helt obegripligt.
Ja.
Men återigen, idén.
Ja,
alltså på projektstadiet. Jag tror också att innan så, på skissstadiet så fanns det nog en del balla varianter på den här. Och sen så blev den
ekonomi
och kommitté.
Ja. Okej, sista bilden då.
Ja.
Vet jag inte om du ens känner till, för den här bilen såldes aldrig i Sverige. Volkswagen Phaeton.
Ja, nej, den såldes.
Gjorde den det? Ja. Ja, det gjorde den kanske.
Alltså en lyx Passat.
Ja, en lyxig Volkswagen. Det här är ju vansinne. Ja. Eftersom ingen som köper Volkswagen gör ju det med ambitionen att framstå som framgångsrik.
För då köper man ju... V10 hade den.
12.
12.
Nej, men köp, är man en Volkswagen-ägare och vill liksom verka lyxig, då köper man ju en Audi.
Ja.
Men Fernand Pietsch, som var vd för Volkswagen vid den här tiden, han trodde då annorlunda.
Ja.
Och han tyckte att Volkswagen skulle ha en bil som kunde konkurrera med liksom Mercedes, deras S-klass eller BMWs 7-serie eller Audis, den här A8 då.
Ja, det är sådana dumheter.
Det är fullständigt vansinnigt.
För det är ju så varumärkets makt fungerar, att Volkswagen, där har en modellrange som sträcker sig från, du har råd den första bilen du köper, och så ska du leva med Volkswagen hela livet fram tills dess att du blir direktör.
Mm.
Då kan du växla över till Audi.
Audi, ja. Ingen köper en Volkswagen för 1,2 miljoner.
Nej.
För det var vad den kostade när den kom. Men jag tänker så här, frågan är om det inte var den här Ferdinand Pietsch som ville åka lyxigt till jobbet och inte nöjde sig med en Passat.
100%.
Eller hur?
100%.
Jag tror att det var hans ego som gjorde att den här bilen föddes överhuvudtaget.
100%.
Ja.
Alltså garanterat.
Eller hur?
Så var det så.
Eller hur? Ja, jag tycker det är kul det där när bilmärken gör fel.
Aha.
Men där tanken ändå är god.
Oh.
Ja. Det är om det.
Ja, du vet vad jag hittade?
Nej.
Jag hittade en firma som heter Rodin.
Rodin, Rodin, Rodin.
Rodin.
Mm.
De bestämdes för att så här, det finns ju många som älskar det som kallas för track days, det vill säga att man tar sin bil och åker på bana.
Mm.
Och jag gick i någon sån här formelkurs för en jävla massa år sedan.
Kul.
Där jag kom sist.
Ja,
det var
ja men
kul.
Det spelar ingen roll.
Nej, det var för att jag snurrade.
Ja.
Och körde dåligt överlag. Men på den här banan, var det nu var, om vi var Knutstorp eller vad vi nu var, jag minns inte. Då fanns det ju de där som var helt besatta av det här.
Mm.
Som hade egna formelbilar. Det vill säga man köper en Formel Ford eller en Formel Renault. Eller så här. Men ganska lättmäckad normal motor.
Mm.
Men man sätter in en bil som väger 400 kilo.
Mm.
Så får du ju en väldigt, väldigt bra bil. Mm. Och så kan du ställa cambervinklar.
Och jag har liksom fått för mig att de där liksom begagnade formelbilarna, om det gamla Formel, de är inte så dyra heller.
Det är hela poängen.
Ja.
Och som gör att du får en väldigt rolig körupplevelse.
Ja, det är som en sportare på fyra hjul.
Ja, liksom. Och så är man medlem i någon förening och sen så har man bandagar så kan man åka och köra skiten ur sin bil.
Mm.
Men när man kommer hem så behöver man inte riva ner liksom motorn i molekyler och renovera den.
Mm. Något för Jakob kanske?
Ja, och då hittade jag då i alla fall en firma. Nu, jag gillar idén, men sen är utförandet fel.
Mm.
Men de tänkte att vi måste ju kunna bygga en Formel 1-bil.
Mm.
Det är ju liksom vithajen. Det blir inte ballare än en Formel 1-bil.
Nej.
Det är liksom det snyggaste som går att köpa om man gillar det, liksom att köra racing.
Mm.
Men en Formel 1-bil kostar väl 30 miljoner? Jag vet inte.
Och, det räcker väl inte?
Nej, det räcker kanske inte. Men framförallt så är den byggd för att köras i 2 timmar.
Mm.
Och sen ska du riva ner bilen i molekyler och bygga upp den igen.
Mm.
Så då får man lägga en miljon till. Så det är ju inte för kreti och pleti att ha en Formel 1-bil för att leka.
Nej.
Men då tänkte den här firman Rodin i alla fall att vi kan väl bygga en Formel 1-bil för kreti och pleti.
Det här älskar jag.
Ja, jag älskar det här också. Tyvärr.
Mm.
Men kolla på hur den här ser ut.
Jag tror du säger att tyvärr är den inte snygg. Men det här
alltså, det här är ju det snyggaste.
Nej, men alltså, vänta. Nej, men det är en... Jag tänkte säga, det är en Formel 1-bil.
Ja, men
varför säger du tyvärr då? Och sen har den här bilden som du visar då, Rodin står på sidan. Då har de också såklart gjort en svart med guld som man direkt tänker John Play Special.
Ja.
Fast en modern bil.
Men alltså, om man tänker sig en ultramodern, supersnygg Formel 1-bil, då är det det de har byggt.
Mm.
Men då har de satt i en Cosworth-motor
som
gör att du behöver inte riva isär motorn efter att du har kört den här i 4 timmar.
Nej, just det.
Utan då kan du köra upp den här på ditt släp eller din trailer och sen så kan du åka hem och ställa den här i garaget.
Mm.
Det är briljant.
Ja.
Men problemet är att de la ambitionsnivån lite för högt. Aha. Det vill säga att de har byggt den i superkevlar. Aha. Och de här hjulupphängningarna är de dyraste, bromsarna är de dyraste.
Så den fortfarande blir...
Så den kostar nästan 5 miljoner.
Men jag kan upplysa om att en Formel 1-bil kostar 120 miljoner, läste jag här nu.
Är det så? 120 miljoner? Jävlar!
Ungefär.
Men tänk dig, den här idén, den här bilen...
Det hade väl riktig glasfiber,
men fan, gjutformen, alltså den är så perfekt. Gjut upp den här i lite billigare material och du behöver inte ens ha en Cosworth-motor liksom på, jag tror att den här hade typ 600 häst. Mm. Du kan sätta i en nästan till en bra motor. Mm. Jag säger inga, nämligen inga brands.
Men vad väger den där då?
600 kilo.
Ja, men då kan du ju sätta i en Hayabusa-motor från en Hoyo.
Du kan sälja vilken jävla motor du vill. De skulle kunna sälja det här chassit med det här utseendet. Att det, alltså bara sälja de här karosserna. Den skulle kosta en halv miljon. Så skulle de, alltså, du skulle kunna gjuta upp den här för 100 000. Och så tjänar de 400 000 per bil. Mm. Men ett tomt skal bara. Med hjulupphängningar. Kanske däcken kan du köpa till separat. Men för den är så fruktansvärt snygg.
Ja, men det
snygg.
Är ju en ny Formel 1-bil liksom.
Och precis som du säger, en Hayabusa-motor. Tänk att komma till en liten...
Får det här varvet också.
Ett ljudet. Alltså, det här, det är så fruktansvärt fränt.
Det där var
så jag började
magiskt.
Direkt tänka att så varför är ingen som gör det här fast på riktigt för kreativitet?
Och jag tänkte säga, och då hittade jag. Fast nej.
Tyvärr. Ja, det får väl komma. Något annat
ja, det där var ju jävligt grymt. Apropå bygga saker och ting. Jag vill bara lite kort tipsa om ett företag som heter RaidGarage.com. Om man som jag står i vad säger man? Står, uppe i, om man vill bygga sig en rallyhoj.
Aha.
De heter Raid Garage och de har då...
RADE.
Ja, Rade Garage.
Rade Garage.
Ja, radegarage.com.
En norsk firma?
Nej,
Rade Garage.
Nej, de sitter, vad fan är det de sitter? I Prag,
I
tror
Prag,
jag.
I Prag, i Pakistan.
Ja, nej. Och de har ju framförallt då produkter till Husqvarna och KTM.
Mm-hmm.
Men med ganska små medel så kan du då förvandla allt ifrån som jag då en 690 eller 701
liksom
eller 990 köper,
det är här du hittar dina rallytorn och kåpor.
Exakt, exakt. Och de har ju inte bara rallytorn utan de har ju liksom extra tankar och fotpinnar.
Side panels.
Och de här har varit så snälla och trevliga mot mig så att de har faktiskt sponsrat mig lite grann. Och därför så tänker jag att jag vill nämna dem i podden.
Fantastiskt. Mm. Grattis till dig.
Ja, grattis till dem som får jobba med mig. Ja. Men jag fick lite fotpinnar gratis. Och så det var jättegulligt.
Fantastiskt.
Mm.
Du, ska vi tacka Bilsport och MC för den här veckans podd.
Absolut.
Och även våra vänner på Hansen Racing.
Det får vi göra.
Så att gå in på bilsportmc.se.
Jag tyckte att det här blev ett bra avsnitt, ja.
Jag tycker också att det känns väldigt bra.
Ja, framförallt det var kul med det här och blicka tillbaka till när din tid i New York. Det var väldigt roligt.
Ja, och så var det härligt att sitta i studion igen.
Ja, det var det.
Och sen ska ni även då gå in på hansenracing.se.
Såklart.
Ja. Mm. Och tack för att ni har lyssnat.
Mm. Så, och trevlig helg.
På tisdag ska vi träffa Jakob.
Ja, ska vi.
Och då har vi fått ett specifikt uppdrag.
Jätteroligt uppdrag.
Fruktansvärt roligt uppdrag.
Det har potential att också bli ett väldigt roligt avsnitt.
Jag tror vi kommer skratta gott åt varandra.
Tack för att ni lyssnade.
Hej!